Då ska vi börja med det som jag uppfattar som liknelsernas liknelse, och det är liknelsen om den förlorade sonen som vi ska läsa i sin helhet och ganska ingående begrunda idag. Står i Lukas 15 kapitel verserna 11-32. Han sade, en man hade två söner. Den yngste sa till fadern, far ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land, och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte, hur många daglönar hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sade, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den, så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men när den äldste sonen var ute på fälten, när han på vägen hem närmade sig huset, hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade, här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud, och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Vad har det här med själavård att göra? Ja, vi kan säga så här. Den förlorade sonen, han var aldrig något själavårdsproblem. Han var glad när han gick och han var glad när han hade kommit hem. Den förlorade sonens bror, hemmasonen, däremot, han var ett själavårdsproblem. Han gick i paradiset och var inte lycklig. Och vad ska man göra åt en människa som befinner sig i paradiset och inte är lycklig? Det är ett ganska svårt problem, som ni förstår. Och vi ska försöka nu, med den kunskap vi har vunnit om både köttets och andemakternas funktion, försöka att bena isär det här så långt vi kan. Hur kan man gå i paradiset och vara olycklig? Vad ska vi säga om vår vän hemmasonen? Jag vågar påstå att det finns näst Jesus ingen gestalt i Bibeln som så uppfyller mitt hjärta. Jag är så glad när jag får predika över Lukas 15, så det kan ni inte tro. Därför att vi är ju lite hemmasöner och hemmadöttrar, kanske de flesta av oss är. Nå, vad var det nu som gjorde att han kunde gå i paradiset utan att vara glad? Vi måste se några saker. Det första är att han var besviken på sin tjänst. Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Jag har gått i kyrkan varenda söndag. Jag har varit med i offensivsångarna i 15 år. Jag har varit biträdande vaktmästare i 10 år. Jag har hållit på med scoutverksamheten i 20 år. Och mig har du aldrig gett ens en nådegåva. Mig har du aldrig gjort glad. Mig har du aldrig tillfredsställt med bönesvar. Jag har varit i klistret så många gånger och ropat till dig om hjälp och ingenting har hänt. Minns du Gud den gången när jag bad dig om det? Och minns du Gud när jag bad dig om det den gången? Minns du när jag var sjuk och jag bad och bad och det hände ingenting? Så småningom blev jag frisk ändå, men det var ju knappast din förtjänst. Minns du den gången när jag kom i konflikt med min svärmor? Var höll du hus då? Varför hjälpte du mig inte? Han var besviken på sin tjänst och han tyckte inte han hade fått lön. Nu är det ju så underfundigt med tjänsten i Guds rike att den är själv en lön egentligen. Det är bara när du tycker att tjänsten är tråkig som du börjar undra vad lönen håller hus. Därför egentligen är tjänsten det som gör paradiset till ett paradis. Och det var inte så för vår vän hemmasonen. Det var inte roligt att tjäna. Han hade inte sin glädje i tjänandet. Och därför blev det hela bara till en börda. Nå, den bördan hade han kunnat stå ut med om han istället hade fått lön. Men nu var han också besviken på lönen. Låt oss nu minnas det vi läste förra gången. Det Paulus skriver i brevet till Filemon, vers 14. Det goda du gör skall inte ske av tvång utan av fri vilja. Det goda du gör skall inte ske av tvång utan av fri vilja. Det hade vi framme förra gången, men vi kan ta fram ytterligare ett ord som vi inte hade framme förra gången. Första Petrusbrevet 5, vers 1 och 2. Till era äldste riktar jag nu denna maning. Jag som själv är en av de äldste och kan vittna om Kristi lidanden. Jag som också ska få dela den härlighet som kommer att uppenbaras. Var herdar för den jord som Gud har anförtrott er och vaka över den. Inte av tvång utan självmant. Men hemmasonen, han tjänade inte av glädje, inte självmant, utan av olust och tvång. Och egentligen är det, ska vi säga, hela nyckeln till hans situation. Han har kommit fel på något sätt ifrån början. Han tjänar fadern av olust och tvång. Och då börjar en lång rad tråkiga bieffekter att dyka upp i ens liv. Vi kan annars säga det så här. Han ville tjäna och ändå ville han inte. Han ville tjäna och ändå ville han inte. Det fanns något annat som han egentligen ville istället för att tjäna. Och just för att det fanns något annat som han egentligen hellre hade velat göra men inte kunde, inte vågade eller av annan anledning aldrig gjorde, så blev tjänandet bara en nödlösning. En sorts andrahandsglädje. Ett surrogat för det han verkligen ville. Vad var det han verkligen ville? Du kan se 30:e versen. Hur han säger om brorsan som just har kommit hem. När han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor. Hur kunde han veta det? Han hade ju faktiskt inte varit med. Nå, det här säger någonting om honom, hemmasonen. Det står i 13:e versen om den förlorade sonen att han gav sig iväg till ett främmande land och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. Så det var antagligen rätt det som hemmasonen sa. Men som sagt, det kunde ju inte hemmasonen veta. Han kunde ju ha levt ett mycket ärbart liv och kanske förlorat alla sina pengar på aktiespekulationer. Köpt aktier i Kuben eller vad det är man inte ska köpa aktier i idag och förlorat alltsammans. Eller i Johansson-gruppen på Körn eller någonting sånt. Och så kommer han hem utblottad, men han har levt ett skötsamt och redbart liv. Det kunde ju inte hemmasonen veta. Det här, det säger någonting om honom. Och det säger någonting om vad han egentligen vill. Han ville komma hemifrån och leva loppan, för att nu uttrycka det rakt på sak. Och i djupet av sitt hjärta är han avundsjuk på sin bror. Och finns det någon sjukdom som är svår att kurera, där det varken biter med piller eller psykoterapi, så är det avundsjukan. I eget intresse bör du alltid akta dig för den. Jag har talat lite grann då och då här under kursens gång om den heliga avundsjukan. Och man kan bli, Gud kan få smitta en med en avundsjuka som gör att man börjar söka honom på ett nytt sätt. Men det är inte den jag menar. Utan är den gamla vanliga avundsjukan, den som vi brukar smittas ner av då och då. Nu går han här, hemmasonen. Festen hade redan börjat. Det var sång och dans och spel och glädje där inne i huset. Man åt och smorde kråset. Den finaste, kalvfilén, bearnaisesås, pommes frites, små syltlökar. En god efterrätt, en kopp kaffe. Allt frid och fröjd. Och hemmasonen hade kunnat vara med, men han var inte med. Han var arg, han var bitter, han var besviken. På vilka då? Jo, på fadern och på brodern ihop. Han var besviken, inte därför att det serverades gödkalv i huset, utan därför att det inte var hans gödkalv som serverades. Nå, den vrede som nu blommar fram, den måste naturligtvis ha varit i säck innan den kom i pås. Den måste ha funnits där förut. Fast det bara är tunnorna som börjar läcka, för att nu ta den bilden som vi har haft framme förut. Han har länge gått med sin besvikelse och sin bitterhet och sitt avund. Och det enda som händer nu, det är att han kan inte hålla det tillbaka längre. Han kan inte förneka det för sig själv och inte än mindre för sin omgivning. Plötsligt blommar allt sammans ut. Hemmasonen som gått och varit hypersnäll i alla år. Skötsam, duktig, fridsam, vänlig, aldrig en fluga för när och det här. Han är plötsligt topptunn och rasande. Och man tänker, kära någon, hur kunde han bli så arg? Han som aldrig brukar bli arg. Och varför blir han arg nu när hans bror har kommit hem? Man förstår ingenting. Plötsligt så kommer som blixten från en klar himmel, tror man, ett raseriutbrott. Så att anklagelserna flyger i alla riktningar. Men det var inte en klar himmel, utan det var en himmel med blåmålade moln. Hur ska man hjälpa honom? Till och med fadern förefaller ju vara lite tafatt. Har ni sett det? Han går ut och försöker tala sin son till rätta. Man får faktiskt inte veta om det ens blir någon happy end på det här. Och fadern förefaller ha så svaga argument gentemot sin missnöjde son. Han bara talar om att, ja, men din bror är ju hemma i alla fall och vi kan väl göra oss lite glada nu. Han liksom vädjar till denne besvikne, komplicerade, vredgade, snälle son. Och vi ska förstå det här. Vi ska se den här bilden. Jag tycker denna liknelse är så genial i varje detalj. Man kan läsa den mycket och meditera mycket över den. Ni anar inte vad jag har mediterat över den här. Därför att så många kristna befinner sig just i hemmasonens dilemma. Och med tiden så ökar liksom undran. Varför kan inte fadern lösa ut mig ur det här? Varför händer det inte mer än det gör? Och vi ska se här att till och med fadern förefaller nästan vara maktlös inför det komplicerade spel av krafter som rör sig i hemmasonens inre. Det är på något sätt så att hemmasonen måste själv se vad det handlar om för att verkligen kunna dra till sig Guds rikets välsignelser och komma ut i friheten, det vill säga komma in i gästabudsalen och börja äta kalvfilé. Ibland känner man i såna här situationer en frestelse att säga till folk att du kan göra som den förlorade sonen istället. Hoppa av några år och liv loppan och kom tillbaka sen, så ska du se, då kommer det hela gå bättre. Men det är bara en frestelse. Det är ingen lösning på problemen. Modern psykologi, psykoterapi, ger ofta det rådet. För de ser i hemmasonen en hämmad figur. De tenderar att kalla honom för hämmad sonen, om ni förstår vad jag menar. Och menar att allt blir bra om man bara börjar kasta blomkrukor och leva loppan och svira runt ett slag. Det är ingen lösning. Det är absolut ingen lösning. Han blir inte mindre hämmad för det. Han känner ingen glädje i utsvävningarna. Han kommer bara att dingna under ångest och skuld och obehag. Och har han varit komplicerad förut blir han ännu mer komplicerad sen. Det är inte hjälpen. Det är inte vägen. Det är bara en frestelse. Vad var det som gjorde den förlorade sonen till ett så enkelt fall relativt sett? Jag skulle vilja säga detta. Han hade en hel vilja. Han ville en sak åt gången och inte två. Det som gör hemmasonen komplicerad, det är att han vill två helt oförenliga saker på samma gång. Han vill leva helt för sig själv, i ett totalt oberoende, och han vill samtidigt tjäna. Det är helt oförenligt. Och eftersom det är helt oförenligt så måste man ge upp ändra målsättningen. Därför det går inte att kompromissa mellan två helt oförenliga målsättningar. Det kluriga är bara detta att han klarar inte av att ge upp någon av dessa målsättningar. Han kan inte ge upp någon av dem, han kan inte sluta vara avundsjuk. Han kan heller inte upphöra att tjäna fadern. Det går inte att kompromissa. Han måste lära sig att leva så att säga med dessa två målsättningar på en gång. Och det blir en ganska komplicerad affär. Vi har haft fram Galaterbrevet 5 åtskilliga gånger under den här terminen. Galaterbrevet 5 och verserna 16-18 är ungefär för mig vad Markus 11 och 22 är för Kenneth Hagin. Så vi slår upp Galaterbrevet 5 och 17 här. Halleluja, Galaterbrevet 5 och 17. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Här talar Paulus om två stycken mot varandra riktade viljor och målsättningar som ligger i strid med varandra, och slutresultatet av den striden är någon sorts handlingsförlamning. Och vi kan föreställa oss att detta är hemmasonens dilemma. För vi ser han har två målsättningar och det slutar i en alldeles speciell form av vankelmod och obeslutsamhet. Han tjänar, men gör det inte med glädje. Han vill något annat, men kommer sig aldrig för. Men det är bara som det ser ut. Därför att om någon av de här två viljorna var av andlig natur, så skulle den också bära andens frukt. Men ingen av de här båda målsättningarna som hemmasonen går och dras med bär andens frukt. Hans önskan att komma ut i världen, att vara oberoende, att leva runt ett slag och verkligen få sparka loss, den förstår vi direkt, det är en kötslig vilja. Men hans tjänande är inte av andlig natur. Därför att den bär inte kärleken, glädjen, friden, tålamodet och så vidare som frukt. Utan den bär missnöjets, besvikelsens, bitterhetens och vredens frukt i hans liv. Och av frukten känner man trädet. Alltså måste vi dra slutsatsen. Det rör sig om två stycken kötsliga viljor. Det rör sig om två kötsliga viljor som ligger i strid med varandra. Det som försvårar frigörelsearbetet är att den ena av dessa kötsliga viljor, underkastelsen, tjänandet, att han är kvar hemma, ser ut som om det var en andlig vilja. Men den är inte andlig. Den är kötslig. Den bär inte andens frukt. Vi går till Markus 4:e kapitel. Och så får vi försöka erinra oss lite grann vad det var köttet hade för målsättningar i våra liv. Jag sa sist att köttets yttersta målsättning är oberoende. Men så finns det lite mera näraliggande mål. Och det tog vi för några veckor sedan. Först var det fyra målsättningar som hänger ihop i en enhet. Trygghet, njutningslystnad, betydenhet och bekvämlighet. Och sen fanns det en femte målsättning. Rättfärdighet. Den bildar en grupp för sig. Och när vi nu tittar på den här liknelsen om de fyra sädesåkrarna, så är det ju alltså så att i en åker tränger kornen överhuvudtaget inte ner. I en åker växer det så det knakar, och med den är det heller inga problem. Det är enkla raka grejer det här. Vi lämnar båda dem åt sitt öde. Men sen finns det två åkrar kvar, och de svarar mot hemmasonen och den förlorade sonen respektive. Därför hemmasonen, det är stengrundens åker. 16 versen. Det som får sodden på de steniga ställena, det är det som tar emot ordet med glädje när de hör det, men inte har något rotfäst inom sig, utan är flyktiga. Blir det sedan lidanden och förföljelse för ordets skull, kommer det genast på fall. Det är människor som hela tiden behöver lön för att kunna fungera i sin tjänst. Tjänsten som sådan är ingen glädje, i all synnerhet inte om det börjar blåsa snålt kring öronen. Och som jag sagt förut, denna åker ser ut som en riktig åker. Det är först när man ser att det aldrig blir någon frukt som man anar att det är något lurt med den här åkern. Jorden ser fin ut. Man sår ut, myllar ner. Det spirar och det grönskar. Det växer så det knakar. Om jag inte missminner mig så står det till och med att det växer fortare i den åkern än i vanlig jord. Ja, just det. 5 versen. Ja, just det. En del föll på de steniga ställena där det inte fanns mycket jord, och det kom fort upp eftersom myllan var tunn, står det. Ja, du tänker dig en sån fantastisk liten detalj. Men det finns egentligen inget rotsystem. och därför finns det heller ingen kraft. Det är en köttslig åker. Där på djupet finns det något hårt. Och det hårda, det är besvikelsen. Det är avunden. Det är bitterheten. Det är missnöjet. Och som en kärna i allt det här finns fördömelsen. Sen har du törnernas åker. Den svarar mot den förlorade sonen. Det var bra jord. Ingen fel på myllan. Det är bara det att det växer ogräs. Det växer andra saker än det skulle växa. Men det växer bra. Och vi kan ju kanske redan ur den liknelsen lite grann ana att om man bara går med lien några varv och med plogen sen ytterligare några varv genom törnernas åker, så man får bort nässlorna och törnen och tistlar och svinmollor och vad det är mera, så blir det en högst användbar jord. Sen är det bara att så ut. Men med stengrundens jord går det inte riktigt så lätt. För antingen måste man först frakta bort den jord som finns och spränga stenen. Eller också måste man lägga på väldigt mycket mylla. Nu är det där senare inte Guds taktik. Han skyller aldrig över någonting som är dött inom oss. Utan i praktiken blir det ändå alltid så. Det lilla lager av jord och mylla som finns måste försiktigt men ändå fraktas bort. Och så måste man göra någonting åt stenen inunder. Det är ett mycket större arbete. Det är mera komplicerat. Det är inte hopplösare för det. Men vi måste förstå att ibland är lättare med förlorade söner än med hemmasöner. Nu kan vi alltså säga så här om de båda bröderna. De hade båda köttsliga målsättningar. De ville båda ett oberoende. De ville båda förverkliga sig själva. Den ene gjorde det och kunde dra erfarenheten att det där var inget bra sätt att leva. Den andra vågade aldrig och kunde aldrig göra den erfarenheten. Den första kunde ur sin livserfarenhet komma fram till en fullständig omvändelse. Men den andra kunde aldrig göra en erfarenhet direkt som brakte honom till en sån där enkel och okomplicerad omvändelse. Utan istället så fastnar hemmasonen i en massa resonemang. Jag har nu tjänat dig så många år och du har aldrig gett mig någonting. Han förmår inte se att det är hans sätt att leva som skapar problemen. Utan han känner det som att fadern har svikit honom. Hemmasonen lever så att säga i den köttsliga rättfärdigheten. Han har specialiserat sig. Vi talade ju tidigare om att man kan specialisera sig i sina köttsliga målsättningar. Den som är ärelysten kan ju till exempel ge sig in i en häftig karriär. Och då kan han inte längre satsa på sin bekvämlighet, för man kan inte förena karriär och bekvämlighet. Så man får specialisera fram betydenheten och specialisera bort bekvämligheten. Så kan man efteråt dessutom pösa lite med rättfärdighet och säga, titta här, jag ligger inte på sofflocket. Det kommer ni ihåg. Det är köttets taktik att rättfärdiga sig självt. Men i största allmänhet kan vi säga här att den förlorade sonen, han har specialiserat bort rättfärdigheten. Den tar han med en klackspark. Jag struntar väl i vad folk säger. Man lever bara en gång. Det gäller att få ut lite grann av livet också. Man kan inte gå här och dega hela tillvaron. Man måste ju förverkliga sig själv. Hemmasonen har däremot specialiserat fram den köttsliga rättfärdigheten. Och egentligen är han bara besviken över allt han fått specialisera bort. Tryggheten, betydenheten, njutningslystnaden, glädjen, bekvämligheten. Men i båda fallen är det alltså kötsliga fenomen. Hänger ni med på det här? Bra. Nu är det också så att skillnaden mellan hemmasonen och den förlorade sonen, det är en skillnad i utseendet. Vi sa nyss att hemmasonen, hans olycka ligger i att han har två viljor på en gång. Men hans olycka är också att det bara är den ena viljan som syns. Stengrundens åker ser ut att vara en bra åker. Och det är viktigt. Det är viktigt hur det ser ut. Det är inte alls en slump det här, utan det är en självklarhet. Det är något mycket viktigt. Det är först i det provocerande ögonblicket och förlorade sonen kommer hem som det här uppdagas, blommar ut. Locket på grytan kan inte längre hålla ångan tillbaka, utan det pyser i alla riktningar. Det kokar över. Men kokat har det gjort hela tiden. Det är bara det att locket har hållit tätt. Och jag har sagt det förut att om vi ska kunna förverkliga en kötslig rättfärdighet så måste vi på något sätt vara oärliga. Mot varandra och mot oss själva. Därför vi är inte rättfärdiga i vår kötsliga natur. Vi vill inte det som är rätt. Men vi vill gärna se ut som om vi gjorde det som var rätt. Anden vill lydnad men köttet vill välgörenhet, kommer nog jag sagt några gånger. Med välgörenhet menas då någonting som människor ser och beundrar. Det kan till nöds duga med att bara Gud ser det.